Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tjo, du lyssnar på Så vad händer? Podden som tar upp allt det intressanta som händer i samhället, inom populärkulturen, inom det politiska. Jag heter Amat Levin. John är fortfarande på sin roadtrip. Så idag har vi en annan superbra vikarie, min tjej Asabia. Och idag kommer vi att snacka lite om R. Kelly i början och domen han fick, 30 års fängelse. Sen pratar vi lite om hennes jobb som barnmorska och den här liksom pågående debatten kring födande som förs i Sverige. Och sen i slutet snackar vi lite om våran relation. Vi öppnade ju en frågelåda, så det är många av er som skickade in era frågor, och surprise, mycket av det handlade om just relationsbiten. Okej, nu kör vi. Hej. Nytt avsnitt, ny vikarie.
Hej.
Min tjej.
Lägger ner mobilen.
Mamman till mina barn, Asabia. Välkommen.
Tack.
Hur mår du?
Jag känner mig lite nervös. Eller, jag kanske bara hittar på att jag är nervös. Nej, jag mår bra. Jag ska inte klaga, jag är lite hungrig.
Är du hungrig?
Jag kan inte skilja på, är jag hungrig eller är jag nervös?
Det är dålig timing. Vi spelar in liksom 10:10 på dagen utan lunch.
Jag är en timme sen, tydligen.
Mm. Och du är sån som brukar bli väldigt liksom... Jag tycker jag är ganska bra på att så här, tuffa på. Alltså när man inte har ätit.
Jag är bättre på det nu.
Mm. Är du bättre på det nu?
Ja.
Än när då?
Förut. Alltså att jag kunde bli väldigt... Nu vet jag ju att jag behöver liksom ha en snack i fickan. Nu tog jag en liten snack.
Mm.
För att man inte ska bryta ner.
Bryta samman.
Mm.
Vad, du kom från ett roligt möte, sa du. Men det är ingenting som du vill avslöja här, gissar jag.
Ja, vet inte. Det var ett möte om att ha en live-föreställning.
Mm.
Jag kanske inte ska säga så mycket. Jag har inte ens sagt om jag ska säga ja. Men jag kanske står på en scen framför er i framtiden.
Jag tycker det var kul att de sa att de skulle kunna erbjuda en röstcoach. Sånt är alltid kul när folk säger att man har inte... För jag, eller berätta, hur var det den personen tog upp det liksom?
Hon sa bara olika grejer som de kunde erbjuda, och då var en grej så här, men ni kanske till exempel vill ha en röstcoach för att få hjälp med att få ut era röst. Alltså det kan vara svårare att få ut sin röst på en scen. Hon sa att, ja men ni har ju båda väldigt fina röster, men... Nej, men hon försökte säga det på ett schysst sätt. Hon sa, ni har ju båda väldigt fina röster, men de är ganska små, och det kanske kan vara svårt på en scen.
Mm.
Och... Ja, jag håller med. Du vet ju själv när jag ska försöka få uppmärksamheten av typ en servitör. Att det aldrig har gått.
Nej, jag kan inte heller höra dig från liksom andra rummet. Om du är i ett annat rum och du ropar, så hör jag ju bara så här.
Jag försökte, det är någon som har sagt att jag måste använda magstödet, det här. Ja, jag försöker, men det är inte så lätt.
Nej, men det är kul när folk kommer med sådana oombedda tips. Det är som att någon skulle säga, ja, men vi kan också ge dig en personlig tränare. Liksom. Eller det är sådär.
Ja,
man bara, vadå personlig tränare?
Nu, jag vet det här med rösten, så jag tog inte det som en dålig. Jag sa att absolut, även om inte jag tackar ja till det här, tar jag gärna en röstcoach. Det var jättenice.
En som vi känner som har sagt att liksom, hon har kunnat få kommentarer från folk om att säga, ja, men... du som plus size typ aktivist, man bara, jag är inte plus size aktivist. Jag har inte sagt att jag är det.
Ja,
bara, då blir det bara liksom en slap in the face.
Det är lite som, du är så modig liksom. Ja,
ja, det såg ju också folk som har sagt att liksom så här, när man är på stranden, bara, ah, du är så modig som vågar ha på dig det där. Man bara,
jag försökte bara
be jag free. Jag great. Eller, alltså, jag tänkte inte på det.
Tills nu.
Vi fick en fråga om någon som, en som ville höra att vi skulle, eller en som ville att vi skulle prata om populärkultur.
Mm.
Framförallt The R. Kelly trial. Eller domen.
Han fick, hur många år?
30
år.
Han är redan 55 bast. Så han kommer att vara 85. Alltså, jag vet inte så om man kan säga garanterat att vad han kommer vara i för ålder om han kommer ut. För att ibland blir det så att
parole
man får,
och grejer.
Ja, precis. Jag har inte koll på hur det där funkar i just hans fall. Liksom. Mm. Om han är eligible för parole och så vidare.
Men visst han också några andra rättegångar kvar, vad jag förstår. Så det kan eventuellt bli mer.
Mm.
Och han kanske också kan överklaga, så vem vet. Och så sa vår kompis Jakob att han också, det har också kommit fram att han är illiterate. Läste du det? Han kan inte läsa och skriva.
Ja, men det har väl varit känt ett tag för mig på grund av, det var några år sedan så var det en stor grej om hans typ masters och hans kontrakt och sånt. Att de är tydligen väldigt uppfackade, att han inte äger mycket av sin musik själv. Och det
har
tydligen att göra med att han inte liksom kan läsa de här kontrakten.
Och han har inte varit öppen med det kanske, för det är skamfullt.
Nej, precis. Så att det, ja, det är kräft.
Nej, men vad man tycker om domen, alltså... Om jag ska vara ärlig, det är lite problematiskt kanske. Men min första, jag tycker att han, absolut, han kan få vara i fängelse och han förtjänar sitt straff. Sen så kunde jag känna ändå lite sympati till viss del. Bara att det är ett sånt jävla fall och bara att få en dom på 30 år, oavsett hur vidrig man är, så hade jag någon lite, jag tyckte typ lite synd om honom. Man kanske inte får säga så, men jag tyckte lite synd om honom, även fast jag tycker att han förtjänar ett hårt straff. Han har ju varit en vidrig person.
Ja, men precis. På något slags, bara på något slags mänskligt plan så kan man ju såklart känna så, men vilket inte tar ifrån brotten han har gjort. Liksom.
Nej, precis. Så jag vill ju ändå att han, jag tycker han ska straffas. Det är bara att jag, när man, alltid när man ser någon stå där och bara, du får 30 år. Det är så ofattbart. Det är ju liksom lika, det är hela mitt liv, i princip. Det, och tänk om inte den här dokumentären hade kommit ut.
Ah, shit,
då hade han varit fri.
Hata den dokumentären och hon, kvinnan som liksom drog igång den eller ledde den eller liksom producerade den. För att det var ju han.
Det var ju den, annars hade det nog inte blivit.
Nej,
någonting.
Jag tror typ inte det, för den triggade ju verkligen igång allt det här på nytt. Det finns ju, det har, hans fall har ju liksom gått upp och ner genom åren.
Men kom ihåg hur det var, alltså, när man var yngre, då skojade man ju. Alltså det var ju lite så här, hans lilla egenhet, att han gillade.
Ja, men hur mycket visste du, om du tänker tillbaka när du själv var ung, hur mycket visste du? För det som kom fram i dokumentären var ju på en annan nivå än det man visste.
Ja, men visste. Det visste jag ju inte om, men bara när det här kom ut med den 14-åriga flickan, hon var 14,
15
var
för mig.
15-åriga flickan som han kissade på det. Och det tog jag i alla fall nog inte på tillräckligt stort allvar då. Alltså jag tänker direkt på typ Chappelle och att man skojade ganska mycket om det. Ja, men att han var lite weirdo freak liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Och nu ser man ju att det är fruktansvärt. Jag tänkte nog inte på det som fruktansvärt då.
Men också för att det var liksom toppen av ett isberg, eller om man säger.
Mm.
Det, för att jag kommer ihåg att när det där kom ut, det var väl början av 00-talet, då var jag ju själv, man var liksom jämngammal med den här tjejen.
Exakt, och jag tyckte ju typ att jag var vuxen då också, jag tror att det spelade in.
Men jag kommer ihåg att man då också bara, det avfärdades ju väldigt snabbt det här med att bara säga, okej, men hon var 15, men han visste inte, hon hade sagt att hon var 18.
Ja, just det.
Och att liksom den förklaringen var som att den gällde, den tog bort liksom allting. Förstår du vad jag menar? Att så här, ja, men hon hade väl sagt, eller jag vet inte om det ens är sant eller inte, men det var det som var storyn i alla fall, att hon hade haft en fake ID och var 18, eller låtsats som att hon var 18, men egentligen var 15, och hur skulle han kunna veta det?
Nej, precis.
Och därför är det... Så det var inte liksom... Man
problematiserade inte det så jättemycket.
Och jag menar, fan, man var ju själv ung, så vi kanske inte skulle ha varit de som skulle ha problematiserat det, men man tänker samhället att så här, okej, men säg att hon var 18 då. Är det fortfarande liksom, är det inte någonting...
Hur gammal var han då?
Ja, men han var väl liksom närmare 30 i alla fall, eller så här, 29, alltså way äldre. Och ändå skumt att hålla på och pissa på någon så här, ett fan. Alltså inte ja, för att kink alltså man kan shame,
väl, precis, man kan väl pissa på någon. Det är bara väldigt viktigt att de är med på det.
Ja, men liksom själva maktspelet ja, mellan en om stor artist.
Och en jätteung tjej ja, i alla fall. Och han borde kunna ana.
Ja.
Och sen det här med att han gifte sig med Aaliyah. Mm, det blev ju också, för min del, alldeles för lite reaktion på det. Det var också bara lite så här, jag vet inte om man ens visste om det var helt sant eller inte. Mm. Men det ryktet...
Det hörde man också när man var skitung.
Ja.
Och att hon då var väl också, var hon också 15 eller 16 eller något sånt där. Hon var ju liksom
ja,
en bra bit, eller var hon ännu yngre, jag kommer inte ihåg nu the deets.
Nej.
Men hon var i alla fall en bra bit under 18.
Ja, hon var en bra bit under 18. Jag vill säga att hon var typ 14, men jag kan ha fel. Och men de, det var ju speciellt. För det, då vet han ju hennes ålder liksom.
Ja, och det framgick ju väl, om jag minns rätt, i den här dokumentären sen, att han hade, de hade ju liksom gjort ganska mycket jobb för att fejka hennes, om det var hennes ID eller någon form av record, för att de skulle kunna möjliggöra det här giftermålet.
Mm. Jag vet inte, jag tror inte jag visste alla sådana här detaljer då. Det var bara någonting man hörde lite i periferin.
Men precis, men poängen är väl detsamma, att det kom ut. Och sen så kom jag, liksom, så att man har vetat om någonstans den här, hans fabless för alldeles för unga, liksom, flickor.
Mm.
Och sen kom jag ihåg att det här kanske var så att början av 2010-talet att det kom ut en till story, det var liksom i ett tidningsreportage där mycket av det här med att han brukar också cruisa runt på McDonalds och sånt, och hänga på McDonalds här mittemot the high school och liksom gå i the malls och så här försöka plocka upp tjejer på
det. Jag vet inte om jag trodde på det här, jag tänkte bara, det här kanske bara är rykten.
Mm.
Jag vet inte, jag trodde nog kanske att det var lite mer rykten, för att i början av 2010, där, alltså det var ju typ när vi först började träffas, då minns jag att jag och Opo, vi ville så gärna gå på hans konsert. Han är ju flygrädd tydligen, så det är så svårt att se honom, men han gjorde lite kryssningar.
Just en cruise,
ja, den ville vi jättegärna gå på. Och det här var ju ganska långt efter, han hade gjort jättemycket problematic saker.
Ja, precis. Det är så sjukt. Men jag tror att jag tänkte så här, att när det där reportaget, för det kommer jag ihåg att jag läste det där reportaget och tänkte, det här är ju fucked up. För när man adderar då den här tidigare tjejen som han hade kissat på, den här, att han hade gift sig med Le och att han hänger på parkering, då är det, så här, då är det ju inte, alltså det är ju way inte, förbi en slump. Det är ju liksom, det här är ju en grej som han eftersöker, de här unga flickorna liksom. Men sen så har jag för mig att jag liksom bara såhär, ja men det händer ju ingenting, det blir ju inte, han blir ju inte arresterad.
Nej, exakt,
han blir
så inte, kan det verkligen vara sant?
Det var precis, så det är väl inte sant liksom, eller det är väl någon missförstånd eller något sånt där, I guess.
Och vad kallade de det? Alltså han hade som någon typ av dungeon, eller vad var det han gjorde? Han hade som ett litet fängelse för...
Ja, vi såg ju hela den här, eller jag för mig att vi såg hela, den var ju fan depressing as fuck, alltså den här inte Survive, vad hette den?
Surviving R. Kelly.
Var det så den hette?
Jag tror det.
Ja. Ja, det hade ju varit allt möjligt, alltså de hade ju verkligen varit fast där, på många sätt.
Men innan den dokumentären kom ut, då släpptes det lite om att han har haft en, jag kommer inte ihåg vad de kallar det, men att han har liksom hållit kvinnor captive.
Mm.
Och jag tror att även där tänkte jag typ att, kan det här verkligen vara sant? Och
varför tänkte man så egentligen?
Det lät också så himla stort, och men det är jättenaivt av mig att tänka så. Uppenbarligen är det ju mycket som tyder på att han har problem och han gillar den här typen av...
Mm.
Ja, men att det är inte så ologiskt att han skulle kunna ha gjort det. Men jag hade svårt att tro på det.
Ja, men han släppte ju också den här låten för några år sedan. Det var ju innan dokumentären kom ut. Men låten som heter I Admit.
Just det.
Den lyssnade vi på. Den är riktigt sjuk låt, typ 9 minuter. Men där han admit, fast ändå inte admit någonting. Det var ju bara mycket så här...
Var det inte bara att han admit till att så här, ha gjort lite snedsteg, men inte för det ni har anklagat mig för? Exakt,
pretty much. Och sen så kommer du ihåg den här intervjun han gjorde också, det var väl efter dokumentären med Gayle King, där han också bara acted insane.
Men då vid det laget hade jag ju tappat tron på honom.
Exakt, då visste man väl att han var done for, så att säga.
Ja, det var faktiskt lite jobbigt att se. Tänk vilket fall, alltså för honom.
Mm.
Han har varit liksom on top of the world. Och så nu är det så här, kommer han ruttna i fängelse? Ja.
Men det är det, han har verkligen levt livet på prick det sättet som han vill, och det kanske låter som en någonting positivt, men det är inte riktigt, det är inte så jag menar, det är bara som att så här, han har bara agerat på alla hans impulser.
Han har fått möjligheten att vara en predator liksom, under alla dessa år.
Och han har haft de här sjuka impulserna och han har bara inte brytt sig om konsekvenserna, liksom hur många liv han har förstört på vägen. Han har bara sagt, det här vill jag göra och då gör jag det. Mm. Och det så har han tänkt och gjort sen liksom, vadå, början på 90-talet.
Mm. Och nu blir han called up för att också samhällsklimatet är annorlunda och man är lite mer kritisk. Mm.
Så jag fattar såklart vad du menar, så det här så här sympatin, eller man bara så här,
nej, jag förstår.
Inte sympati, men mer bara som att, så här, alltså, som att man när någon får 30, när någon får sitt straff, att man bara, uff, det där, jag kan, man nästan sätta sig själv in,
men
i det.
Men tänk om det var jag.
Tänk om jag fick 30, nu ska du få 30 år. Men ja, det är ett massivt, massivt fall. Och det är så synd såklart, för jag kommer ihåg att jag har ju liksom, vi hade ju den här klubben, Chocolate Factory, som just var liksom
där. Riktigt problematic.
Nej, men där vi spelade mycket så här slow jams. Det var ju en R&B-klubb liksom. Mm. Och R. Kelly var ju verkligen så här, the king of R&B i decennier. Och jag hade ju jättemycket R&B, eller R. Kelly-låtar på min liksom playlist.
Ja, ja.
För jag har varit ett fan av R. Kelly sen.
Jag med.
Alltså, vi snackar liksom, jag kommer ihåg att min brorsa hade en så här samlingsskiva med olika så här hiphop och R&B-låtar. Jag kommer ihåg att den hette Pure Swing 4.
Ja.
På album cover så var det en snubbe i typ så här Calvin Klein kalsonger och hade han så abs, och så var det en kvinnas händer som så här lagt runt hans mage. Ja, precis. Okay. Och det var så, den skivan hade min brorsa, och där var det skitmånga så här, det kom, den hade Gangsta's Paradise på sig, den hade så här Mary J. Blige typ. Och där hade den någon R. Kelly låt så det här, den kom ut låt säga så 94. Så i alla fall sen dess har jag varit som att okej, R. Kelly är tung.
Men bara så, jag kommer ihåg också H&M, nej, det är inte, det var Alia kanske som hade H&M.
Ja, han skrev ju den åt henne. H&M, okay.
Det är många red flags.
Ja, verkligen.
Verkligen många.
Är de all up?
Undra om han upplever, han kanske på riktigt tycker att han är oskyldig. Bara för att om man har så här länge fått leva ut, som du säger, ens sjuka fantasier och att få vara verkligen en predator, och alla har bara låtit dig göra det. Man kanske blir helt, alltså man har kanske svårt att se det dåliga i det.
Ja,
det är,
men alla,
ursäkt är inget, men
det är som det där ordspråket, typ, så alla är en the hero i deras egen berättelse. Och så, för det där kan man ju liksom applicera på ett ännu större plan. Alltså, de flesta som håller på med brott på olika sätt, ser de sig själva som så här bad guys.
Nej.
Och jag tror att, men det är klart, det är vissa grejer som är mycket enklare. Låt säga att du är så här bankrånare eller någonting. Då tror jag det är mycket enklare att inte se sig som necessarily the bad guy. För det är mycket enklare att hitta på whatever förklaringar till att, men du snor ju egentligen från de här pengarna som du snor, de är försäkrade, det är liksom ingen... Mycket enklare tror jag att intala sig själv. Medan är du en seriemördare, då har jag svårt att se hur kan du inte se det som the bad guy. Men ja, det är klart, det är en intressant fråga liksom med the R. Jag kan tänka mig att han, som du säger, han har säkert intalat sig själv att de här tjejerna,
de vill
det här. De vill vara med mig, jag är en superstar, jag är liksom top of the world, de vill vara med mig.
Ja. Har du hört när han hade en intervju med Mats Nileskär?
Nej, jag har inte lyssnat på den.
Jag har inte lyssnat på den heller, men om jag minns rätt så hade han ju under intervjun också kallat in då en kvinna
det,
för att ta
också
på hennes derriere under tiden. och jag kommer också när jag hörde det, att det var också lite så här, okej, det är weird, men också så här, men han är lite konstig. Alltså att det var verkligen många red flags.
Men det framades verkligen som att, precis. Nästan som att han gillar kvinnor så mycket. Det är sjukt, men det framades också
andra tider.
Men jag hade i alla fall, när jag hade den här klubben, så var det ju, jag tror att det var, om det var i samband med dokumentären eller om det var till och med lite innan. Men att jag hade minst ett tillfälle där jag var så, okej, nej, det här är han är obviously skyldig.
Och ni ändrade namn.
Ja, vi ändrade ju namn på den, men jag kommer ihåg att jag också tog bort all hans musik ur min liksom DJ-playlist.
Gjorde du det för att du inte ville ha kritik utifrån, eller gjorde du det från en plats av så här, nej, men jag kan inte typ promota
honom? Nej, men jag kan på riktigt inte stå för det längre. Och det är den klassiska liksom... skilja på verk och person grejen, men för mig var det liksom, en av mina favoritlåtar med honom är liksom Feeling on your booty.
Exakt. Många av låtarna blev ju,
han sjunger ju om en 13-årig flickas booty, och det är då jag bara, när jag kopplade ihop det, då var det som så att jag kan inte spela den här låten.
Nej.
Men Och det är synd när man har kommit till den punkten, för jag vet att det finns jättemycket människor som såklart tänker att om jag skiter i, jag kommer fortfarande skilja på verk och person.
Mm.
Men när man inte längre kan det, då är det, och då har ju hela hans musikkatalog gått förlorad för en.
Ja, men precis. Det är väl det jag känner. Jag är inte nog så stenhård med det där att man inte får lyssna på folk även fast de är problematic. Men just att låtarna ger en dålig smak i munnen nu. Mm.
Men jag kommer ihåg när jag satt på något, det var här under typ pandemin, och jag satt och jobbade på något fik och jag hade liksom musik på. Jag har ju en R&B-lista som jag har gjort under många år,
mm,
som är liksom, det är liksom 800 låtar på sig eller någonting.
Mm.
Och sen så kom det liksom en R. Kelly-låt, och det var från den här TP2.
Ja, TP2. Älskar den skivan.
Och så lyssnade jag på den skivan, och jag bara, alltså det här är, den är så fucking jävla bra, den här skivan.
Oh, det är så bra.
En
av Joes skivor kan vara den jag lyssnar på mest i mitt liv.
Och jag bara, det här är verkligen en klass. Varje låt på den här skivan är fantastisk. Och jag bara, fan det suger att jag inte liksom kan lyssna på det längre med gott samvete.
Nej.
Så 30 år. Ja, han kommer kanske överklaga, jag vet inte vad.
Men då, tror du inte också att det känns som att de vill göra lite av ett exempel av honom.
Mm.
Jag vet inte. Jag blev faktiskt förvånad att han fick 30 år. Men jag har inte stenkoll på alla charges. Det är väl också typ så här kidnappning och sådana saker.
Det var ganska grova grejer.
Ja.
Och den här Ghislaine Maxwell från den andra dokumentären. Som också, det är kul med de här dokumentärerna.
Men det är hans ex.
Nej, Ghislaine Maxwell var ju Jeffrey Epstein.
Hans fru.
De var väl, var det fru? Var inte någon så associate typ? Eller? Var de inte så här älskare och / business partner? Eller så var de, jag kommer inte ihåg, det var ett par år sedan den dokumentären gick. Men
hon hjälpte honom i alla fall med att fixa.
Precis. Hon var ju den som verkligen så här vaggade in många av de här tjejerna i någon slags lugn liksom, innan hon delivered dem till
Epstein. Kanske de inte var gifta.
Nej.
Ja. Vad hände med henne då?
Hon fick ju 20 år nu också.
Hur kommer det gå för Kelly i fängelset? Jag tror det kommer gå ganska bra.
Tror du? Det beror på liksom, om han är considered som en rapist i fängelset eller inte.
Ja.
Rapist brukar väl inte.
Nej, precis. Rapist, och också om det var lite yngre, alltså yngre barn, så tror jag inte det hade gått hem. Men jag tror han kommer klara sig helt okej.
Okay. Ja, alltså gud. Vilket jävla fall.
Lite ångest jag tänker på. Jag får bara ångest när jag tänker på att folk är i fängelse så där länge.
Alltså jag kan inte tänka mig in i när man får sånt. Och du redan är 55 bast och du vet att jag kommer vara 85. Alltså mitt liv, jag skulle ju bara känna så här, mitt liv är ju basically, nu är det ju över.
Nej, men jag får på riktigt ångest på slag när jag tänker på det här. Mm. Alltså att man inte, skulle man consider ta livet av sig kanske.
Ja, men
det är inte så lätt, så kan man ju lätt att säga. Men man skulle kanske inte göra det. Man kan väl leva ett liv i fängelse också, men helt inte.
Vi tar en liten reklampaus, sen är vi tillbaka med lyssnarfrågorna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Oj, Yes, men ja.
Nej, men jag har kul. Eller? Nej, jag bara, vi vaknade ju ganska tidigt idag. Eller det var ju lite jobbig natt.
Ja, våran yngsta var... Vad var det där för någonting?
Var det lite nattskräcksaktigt? Alltså det var ju inte som våran äldsta son när han hade. På riktigt nattskräck typ. Alltså nattskräck för de som inte har barn och vet det. Det är ju typ som att barnet är i något mellanting mellan dröm och vakenhet. Och är som possessed. Och alltså som exorcist vibe. Alltså de kan skrika och man får ingen ögonkontakt knappt. Ja, men det är bara att man ska typ rida ut det. Och det kan vara väldigt jobbigt och läskigt.
Ja, lite läskigt, absolut. Framförallt med våran första unge, för att man då aldrig hade varit med om det där.
Och det pågick också länge. Och han var ju helt... Han var ju helt galen då. Vi fick ju hålla honom. Liksom hålla honom hårt.
Hålla honom hårt, för att han var sprattlad och sparkade. Och han är så stark. Alltså, ja. Han är liksom så storväxt, våran första barn. Och han var så himla stark när han liksom tog i. Ja. Så här.
Och det, alltså hålla honom, det låter ju lite hemskt typ. Men det är tydligen också ett bra sätt. Det är ju som så här, motsvarigt typ tyngdtäcke eller straightjacket. Det kan ju också lugna när man är i ett så här, psykotiskt tillstånd. För att man blir, det är som att ligga i en cocoon.
Men han kunde ju, det var ju också för att skydda honom själv.
Ja, för att han inte ska skada sig.
Precis. Han hade på, liksom,
och han kunde ju då också somna när du höll honom hårt och bara så här, släppa taget.
Men så det här var det första gången skulle jag säga. Som
och det var inte riktigt lika.
Nej, det var inte lika. Men det var också ett tillfälle, för han började så här, du vet, jag la honom som vanligt. Det är jag som brukar lägga våran yngsta. Och sen så sov han kanske. Han brukar numera sova jättebra. Men nu så sov han kanske en timme. Eller så. Och sen så vaknade upp och bara var... Då brukar jag vanligtvis bara liksom ge honom lite vatten eller någonting. Och sen så lägga om honom. Men nu bara var han liksom så här otröstlig. Och sen så var det ett tillfälle jag höll på så här ganska länge när jag var med honom där i rummet. Som han så här satt och pekade mot väggen. Så pekade mot hörnet i rummet. Och det tycker jag alltid är så här sjukt. För jag har alltid den här känslan av att barn, de ser någonting som...
Nej, men de gör det. De har mycket intuition. Och jag tror att de har... Alltså de är mycket mer öppna för det andliga än vad vi är. Som djur.
Ja, och så satt han och pekade in i hörnet. Jag bara så kollade in i hörnet. Jag bara, vad är det han ser? Är det någon så här spirit där?
Tänk, så hade du sett en flicka där.
Helt obehagligt.
Ja, nej, men det som jag tror också, anledningen till att jag tänkte att det var det här nattskräck, att jag minns att jag fick tipset om att gå, alltså bryta typ lite miljö, att man går ut utomhus. Så det funkade, då blev han lugn när man gick ut på balkongen, men man kunde inte sitta där hela
tiden. Nej, jag satt ju med honom där precis sen ganska sent, liksom mot 11.
Och då blev han ju lugn.
Och då var han ju lugn, men sen så bara såhär, jag nu fryser jag, nu måste jag gå in. Och då direkt började han ju skrika igen.
Det var som att han var rädd för något. Det är ett spöke.
Det är creepy. Ja. Det är faktiskt creepy.
Så därför gäspade jag.
Men ja, ni hade ganska många frågor. Ska vi se, undrar vilken vi ska börja med. Vi hade en fråga som var så här: vad ägnade du din tid åt, alltså det här riktat till dig, innan du blev influencer? vad var du för person då?
Alltså, jag vet inte. Jag tror inte att jag är en annan person bara för att jag nu också jobbar med Instagram och är quote unquote influencer. Men däremot har ju tiden gått och man förändras som person på massa andra sätt. Men vad jag ägnade min tid åt? Alltså, för de som inte vet så har jag ju ett konto på Instagram som har ganska många följare, och det har jag haft de senaste typ 4 åren. Det är samtidigt som jag blev barnmorska typ, så började jag skriva om barnmorskerelaterade grejer och graviditet och så. Och det blev poppis. Och det var ju inte en tanke så att bli stor på Instagram, men det har kommit lite som en välkommen bonus. Men det jag gjorde innan, det kom alltså i samma veva, en massa annat nytt hände i mitt liv. Jag var ju gravid med vårt första barn. Jag hade precis, jag skulle precis bli klar med barnmorskutbildningen. Så ja, det jag sysslade med innan, det var ett helt liv innan dess när jag skulle hitta vad jag ville syssla med i livet. Och jag hade inga barn. Vad gjorde vi då? Vi festade och hade det härligt.
Ja, det var lite annat
det var liksom liv. Ett helt annat liv. Så det hände väldigt mycket under den perioden. Och det har hänt väldigt mycket under de här senaste 4 åren. Vad jag var för person, jag tror att det kanske du kan svara på också. Men jag tycker de senaste 4 åren har man utvecklats mycket. Jag tycker att jag känner mig tryggare i mig själv.
Det tycker jag verkligen. Alltså tryggare, lugnare i ditt inre, om man ska säga.
Jag var lite, hade lite så här ångest, mer ängslig förut och lite osäkrare.
Lite mer sökande kanske på något sätt. Men det är svårt. Alltså det var, är det, kommer det av bara liksom ålder? Kommer det av att man blir förälder? Kommer det av... Det är säkert, det är väl en kombo liksom av allting säkert.
Jag tror det verkligen en kombo. Dels att jag hittade liksom ett yrke som jag verkligen tycker om och typ brinner för. Och som känns väldigt lyxigt. Och sen så att det också utvecklas till någonting som jag inte ens hade tänkt att det skulle bli. Och som jag tycker är jättekul. Det tillsammans med att ha fått våra två barn. Och att vår relation har ju också utvecklats och blivit väldigt stabil känner jag. Och sen så att man blir äldre. Det är ju underbart.
Det är, vad tycker du när folk säger, kallar dig för en influencer?
Jag tycker det är lite jobbigt. Men varför? Vad ska man göra? Alltså det
är, vad är det du tycker är jobbigt med det?
För det är så töntigt. Det är ju det.
Alltså att vara.
Man gillar ju inte... Alltså gillar någon en influencer. Man stör sig på det. Och sen så kan jag också tycka att det är lite förminskande. Men alltså, i och med att jag är... också mycket annat. Jag är också barnmorska som jag har spenderat väldigt mycket tid att utbilda mig till. Men jag får ju också skylla mig själv lite. Jag gör betalda samarbeten titt som tätt och är verksam på Instagram. Så jag fattar, alltså om man tänker influencer i den bemärkelsen att man påverkar folk, så är jag förstås det. Jag vet att jag gör det.
Men influencer tycker jag är ju liksom att det är ett värdeladdat ord för att påverka folk. Man kan ju påverka folk på
influencing.
Ja, alltså jag förstår liksom var ordet kommer ifrån, men det har ju blivit att vara en influencer i, och som du säger, jag håller med om att så här, de flesta skulle jag säga har en negativ bild av influencers. Till liksom, jag tror inte att de flesta tycker att så här, influencers adderar jättemycket till samhället.
Nej.
Men,
och jag kan ju tycka att jag skiljer mig kanske lite, eller inte så lite heller, men från... Alltså att vara bara en influencer, man ska säga. Alltså jag tycker att jag gör så mycket annat och därför kan jag känna att det låter lite förminskande.
Men för du var, gjorde ju en intervju med Svenska Dagbladet nyligen där de...
Det störde jag mig. Ja, eller säga, där
ja
de,
men där rubriken var typ så här... Vad fan var det? Någonting?
Kvinnor vänder sig till influencern typ för att förbereda sig för sin förlossning eller något sånt där. Och whatever, den artikeln, den var väl helt okej. Men jag kan störa mig på att jag tycker att... bara överlag när man gör intervjuer så finns det en viss agenda och det ska bli vara klickvänligt och man ska sätta olika grupperingar mot varandra, och det är klart de sätter en sån rubrik för att det ska vara nästan lite så här provocerande. Varför vänder sig de till bara en influencer och inte vården? Men då, de vänder sig ju
det är ju bara en barnmorska.
Om jag hade varit en helt random, då kanske, eller jag vet inte varför.
Ja, men om du hade bara varit någon som hade feeling och bara snackade för att, av din egen känsla, då är det ju såklart mycket mer problematiskt om då födande kvinnor som vill ha råd vänder sig till dig, om du inte har din kunskap grundad i någonting.
Det låter som att de vänder sig till mig för att jag har ett visst antal följare på Instagram, eller att jag jobbar med Instagram, men det är ju inte så. Så jag tyckte...
Ja, det var en liten full rubrik, men det är ju så, där, det är ju så inom journalistiken. De vet ju vad de gör, de fattar ju att om de sätter influencer istället för barnmorska, att födande kvinnor vänder sig till barnmorskan, nej men det är väl inte så konstigt. Men vänder sig till influencern, oj, det vill man klicka på och liksom bli kränkt av eller bli förärgad av.
Jag ska inte göra mer intervjuer, har jag känt. Alltså inte, jag kommer i alla fall vara väldigt selektiv, för jag kan... Jag förstår, de måste ju vara kritiska och de vill att folk ska läsa. Men jag kan bli lite irriterad att även... Sådana här stora seriösa medier ska... Ja, men att det är mycket clickbait, upplever jag.
Jo, men så är det. Och jag är också väldigt selektiv med liksom, att göra intervjuer.
Ja, du är mycket mer så än vad jag är. Men jag ska bli lite mer som
men det. Och det är jag av ren liksom, vana av att också ha varit inom journalistiken. Att man liksom vet hur det funkar. Att... jag kommer ihåg någon gång när jag fick någon förfrågan om det var från SVT. Fan, var det? Där de liksom... Ja, det var någon artist som skulle komma hit. Någon artist som var... Någon rappare typ som var... kan ha varit Kodak Black. Och det var några år sedan och det blev en kontrovers för att han är ju våldtäktsanklagad och så vidare. Inte dömd förvisso vad jag vet, men anklagad. Och då tyckte jag bara så att när de frågade, vill du komma hit och prata om det? Så var det inte bara som att de sa så, utan vill du komma hit och prata om det och berätta varför det är... ändå rätt att han kommer, eller varför det är fel. Det var som att de liksom de hade så tydligt att de ville att jag skulle säga det här.
Mm.
Vi behöver bara ett ansikte som kan säga det här. Och då sa jag också bara, nej. jag, med den premissen tänker jag verkligen inte komma hit. Nej. Och liksom bara vara en talking head.
Nej.
That's crazy.
That is crazy.
Men, inom din, liksom, när du, det du gör nu, det som händer tycker jag i den här diskussionen är att det är mycket som, vad gäller liksom födande kvinnor och födande, mycket som ställs emot varandra.
Yeah.
Eller hur?
Ja.
Och jag tycker du alltid gör ett jättebra jobb i att förklara att så här, hallå, det här handlar inte om att du pushar folk till att föda på ett visst sätt. Men att alla som föder ska kunna välja själva hur de vill.
Precis, det är det som jag tycker att jag upprepar och försöker göra. Men det som jag har förstått efter de här åren med att ha jobbat på det här sättet är ju att dels finns det mycket okunskap. Det finns mycket förutfattade meningar, det finns också mycket sorg och liksom underliggande trauman också. Det är väldigt känsliga ämnen av den anledningen, så att det är lätt att ta saker personligt eller känna sig utpekad eller typ skamfylld. Så jag försöker typ tänka så när folk ibland upplever jag väljer att missförstå det jag säger. Mm. Men också att media spär ju också på det. De vill få det att verka som att det är två lag och att jag står på typ, att jag bara håller på med.
Berätta för de som inte vet, liksom, vad är det, de som inte kanske känner till det, om vi har sådana lyssnare som så här inte vet vad det är du gör på Instagram.
Ja, alltså jag försöker utbilda lite kring och normalisera födande framför allt och kanske vill bidra till att man kan se det på ett annat sätt än att det bara är liksom någonting man måste genomgå och något som innebär typ mycket lidande och som man bara ska ta sig förbi för att få sitt barn, utan att det kan också vara väldigt mycket mer. Mm. Och att det är unika upplevelser och att man har mycket ändå som man kan påverka själv och säga till om. Och det som hände ju när jag fick vårt andra barn, så födde jag hemma och efter det så blev jag på gott och ont lite så här ansiktet utåt för att föda hemma typ. Och det är väl det som folk kan påstå ibland, att jag har någon agenda typ att alla ska föda hemma eller att alla ska föda utan medicinsk smärtlindring och så
eller
vidare. Och
det, det säger också ibland folk som skriver till dig typ, att de verkar anse att du tycker att man är sämre för att man föder på sjukhus och för att man vill ha smärtlindring. Och, man bara säger,
och det här lägger, då känner jag bara, nu lägger ni, antingen har de kanske börjat följa en samma dag och typ väljer att inte så här, kolla alls vem jag är eller vad jag står för. Eller så väljer man mer eller mindre medvetet att misstolka.
Mm.
För det, jag kan ju poängtera det igen, att jag, min hela grej är också att jag önskar att man hade större valmöjligheter. Att man kan till exempel få välja att föda hemma om det passar och att man vill det.
Mm. Mm. Och det är precis, inte mer komplicerat eller liksom mer av en agenda än så.
Nej. Men det är klart, det är svårt. Och sen så råkar det vara så att jag har fött hemma och jag älskade min förlossning och att jag tycker att det är så pass ovanligt i Sverige så att jag liksom lyfter ju det lite mer. Det är också för att det här är mitt privata konto. Alltså Jag försöker lyfta lite av allt, men jag kanske lyfter det lite mer för det är också en del som intresserar mig. Precis som att jag pratar mycket om amning för att jag själv har ammat länge och jag är intresserad av det. Och då kan ju folk också bli provocerande att jag, varför skriver inte lika mycket om flaskmatning typ?
Ja, vad tror du att det ligger, varför tror du att folk blir då så provocerade? Har liksom folk svårt att utgå från sig själva, att om de...
De har svårt att inte utgå.
Jag menar det, att släppa liksom sig själv.
Ja. Precis, alltså det är också lätt att döma någon bara, de kanske inte tycker om mig eller så tänker de att de kanske har känt sig typ shamade från andra för att de har gjort vissa val och att det är lätt då att känna sig liksom shamed och...
Det verkar vara mycket shame overall som folk känner. Kring allt. Alltså, vill man ha smärtlinjer, då får man shame. Då känner man sig shamed för det. Vill man inte ha det, då får man shamed för det.
Ja.
Vill man, ja.
Det är väl typisk
infekterad
fälla. Ja, verkligen.
Diskussion verkar det som.
Det är infekterat. Men jag ska säga också att på det stora hela så är ju det är en väldigt trevlig ton och stämning tycker jag bland folk och jag tycker många, alltså de behöver inte hålla med om allting, men jag tycker att folk ändå är överlag vänliga. Mm. Sen så tar jag inte del av, jag tror att folk skriver mycket hemska grejer av det jag inte ser. Jag väljer ju, vi har lite olika strategier där, men jag väljer ju att inte liksom läsa allt som skrivs.
Nej.
Om mig och så.
Nej, precis.
Det är ju du.
Nej, inte allt som skrivs, men jag, om någon skulle skriva en om någon krönikör skulle skriva någon skit om mig, då skulle jag vilja läsa det. För det är mitt kontrollbehov liksom. Mm. För att jag vill veta vad, i så fall vad det var som sades.
Mm.
Inte för att jag skulle må bra av att veta det, men jag vill bara känna till det.
Mm. Jag hade nog bett dig läsa och sen kan du sammanfatta.
Ja, nej, men jag tycker det är synd och så symptomatiskt för liksom det här samhället som man lever i, att allting måste hela tiden målas upp som den här, som någon slags konflikt. Och att,
ja,
också tycker jag en grej som jag kan störa mig på som journalister gör är att utmåla det som en sån massiv trend nu, det här med så här självfödda hemma till exempel, att nu är det en så här, en trend som sveper över Sverige, så här, det är det väl inte?
Nej,
alltså, det finns en handfull personer som har gjort det och valt att prata om det, så.
Nej, tvärt emot så är det en trend åt motsatt håll. Alltså att det blir en ökad medikalisering i förlossningsvården. Så det är inte en trend. Jag vet inte varför. Ja, det är väl för att det låter spännande att de säger så. Men det är inte en trend. Däremot att många av oss som har blivit liksom lite större på Instagram, som skriver om de här typen av frågorna, har väl lite mer det där tänket om att man vill ha möjligheten till hemfödsel eller barnmorskeledda enheter, prata mycket om liksom hur man kan förbereda sig och så vidare. Så det kanske är det de menar. Men det finns kanske en anledning till att det är just vi som också, alltså folk verkar ju vara intresserade av att lära sig mer om det. Ta makten över sin födsel och så vidare.
En annan fråga som vi fick var ju hur det kommer sig att du blev barnmorska. Och vad du annars hade velat göra, tror du?
Ja, du, när vi träffades pluggade jag till sjuksköterska, eller?
Ja, men jag kommer ihåg att jag stötte på det en gång. Det var ju innan vi var ihop, när du utbildade. Då höll du på med lärarutbildningen.
Alltså så här var det, att jag efter gymnasiet, på gymnasiet så var jag väldigt oengagerad, men jag fick ändå helt okej betyg, dels för att jag har bra studieteknik men däremot väldigt dåligt minne. Jag kan plugga in någonting fort men så glömmer jag, alltså det är inte asbra.
Så måste bara plugga in det riktigt snabbt. Ja. Direkt innan provet.
Ja, men typ. Och sen så gick jag också i en väldigt oseriös skola där man typ kunde förhandla sig till bra betyg.
Vad var det här för skola? Ge shoutout.
Shout out till International IT College.
Det gjorde man nog, förhandlade sig till bättre betyg.
Till exempel idrott då. Så vi hade ju ingen riktig idrott, utan då fick man gå till ett gym där man bara skrev upp sitt namn. Och det här är ju verkligen the bare minimum. Men jag gjorde inte ens det. Jag gick inte en enda gång på det där. Mm. Och så skulle man också göra ett fystest en gång per termin. Där vi fick, det var enda gången man fick träffa sin idrottslärare. Jag gick inte heller på det. Jag skolkade på det. Så jag liksom har alltså 0% attendance. Mm. Men då ringde jag till idrottsläraren och sa bara, snälla, kan inte jag få godkänt?
med vilket argument? Vadå snälla?
Alltså, så här, jag har liksom tränat på egen hand.
Mm-hmm.
Och jag missade bara fystestet för jag var sjuk typ, eller något sånt där. Och han sa ja.
Wow.
Ja, i alla fall. Så jag gick ut med helt okej betyg, men jag kunde väl inte välja att vraka. Men då så blev jag först, det var ju väldigt sådär från min familj att jag måste gå på universitetet. Så att jag tänkte, vad är jag bra på? Jag är bra på engelska, så då tänkte jag blir engelska lärare på gymnasiet. Så då pluggade jag först och sen insåg jag att jag vill inte alls liksom ha hand om massa ungar.
Jag fick dig att inse det.
Jag började vikariera på skola och kände, alltså vet du hur, har du varit vikarie på skolan någon gång?
Nej, faktiskt inte.
Nej, men jag, ärligt, det finns inga jag är mer imponerad av, tror jag, än lärare. För barn kan vara riktigt hårda och elaka.
Vad var det för ålder på barnen?
Jag skulle ju bli gymnasielärare, men den som jag vikarierade för, som den högsta åldern var 8 år. Det är också så här. Och det, jag var på helt olika skolor och så var jag vikarie. Jag var ny på jobbet varje dag, så det var ju också svårare. Men sen så jobbade jag också på en skola på Lidingö för årskurs 4 och årskurs 1. De kunde också vara riktigt elaka.
Alltså mot dig? Eller mot, var det så svårt
mot
att
mig.
Få mot dig? Vad sa de då? Eller vad gjorde
typ, jag kommer ihåg en sjätte, en som gick i sex års. Två tjejer kom fram till mig. De var typ så här, de populära tjejerna. Vi vill bara säga att det är många som inte gillar dig. Vi tycker om dig, men bara typ så här, bara, så du vet, är det många som inte gillar dig och säger att de inte gillar dig?
Wow. Manipulativt.
Ja, verkligen. Och det var så här, ja, det var speciellt att höra sån sak. Men också att de kan vara, det är liksom bråket i klassen och de lyssnar inte eller ska typ skratta åt något man säger, såna här saker.
Jag kan tänka, du är också så ung liksom.
Jag är också så ung och att jag kände inte dem så bra och jag hade inte alls någon pondus på den här tiden.
Du, det är din röst.
Igen. Och min röst och jag tyckte inte det var så kul. Men det kanske hade varit helt okej idag, men jag kände då att det inte var det. Men då skulle jag bli läkare, tänkte jag, som min pappa. Och då pluggade jag naturvetenskapligt basår och gjorde högskoleprovet typ 45 gånger och det gick helt okej med det, men jag kom aldrig hela vägen fram. Och under tiden tänkte jag att jag ska plugga till sjuksköterska och så fortsätta liksom på banan att bli läkare. Men under sjuksköterskeutbildningen så började jag jobba som undersköterska på förlossningen och då insåg jag att det är med de här människorna jag ska jobba.
Läkargrejen, var det bara så att jag ska gå i min pappas fotspår eller var kom den ifrån, eller var det för att det är statusen i det att, för det är sådana som du har sagt förut med att de flesta, om man pluggar till sjuksköterska så kan folk säga, du borde bli läkare istället.
Ja, det var ju nyligen som en taxichaufför sa det till mig att jag borde bli läkare istället.
Men okay. Du då?
Verkligen. Ja, nej, men jag tror att det var dels hemifrån för att jag har sett min pappa, hur han jobbar och han älskar sitt jobb och jag har varit med honom mycket. Det är liksom lite andra tider då och min pappa är också lite så här free spirit. Så jag fick ju följa med honom ofta på jobbet och följa med honom på rond och så. Det tror jag inte folk gör.
Nej.
Men att jag fick se honom prata med patienter och det var nog mycket det. Att så här, han verkar tycka att det här är så kul och det var intressant, så att det vill jag göra. Plus att det är ju ett välansett jobb och jag tänker att mina föräldrar båda skulle bli stolta över mig. Det låg säkert lite i det.
Mm. Men sen så när du jobbade som undersköterska, vad var det då som fick dig att säga, men fan, det är det här jag ska mer det här jag ska hålla på med?
Får jag ha mina fötter på bordet? Ja, alltså dels tyckte jag att jag är intresserad av det man håller på med, alltså med kvinnokroppen och att förstå den och jag tyckte om det här med att man jobbar med någonting så himla intimt. Att man slängs in i typ de intimaste delarna i någons liv. Och de, man kan vara med och påverka på ett väldigt stort sätt. Det kändes viktigt. Man mår ju bra av att dels känna att ens arbete är viktigt. Och känna att man gör skillnad. Så det hade väl dels med det att göra. Men jag tyckte också att barnmorskor hade lagom med ansvar. Jag tycker att läkarna har kanske lite mer ansvar än vad jag hade velat ha. Men sjuksköterska kanske lite för lite. Att man får ändå jobba ganska självständigt. Och så tyckte jag att de var så himla, de hade, många barnmorskor hade sån pondus och kände sig väldigt stolta över sitt jobb. Det var det som lockade, tror jag också.
Och då tänkte du, okej, barnmorska.
Ja, det var också sen ett bra mellanting. Jag kände mig helt nöjd om också att jag inte var läkare. För jag hade då också fått se lite mer hur läkarna jobbar och det tilltalade inte riktigt mig.
Vad var det som inte tilltalade dig med det?
Till exempel då på förlossningen så tyckte jag det kändes väldigt tråkigt att bara komma in när det går dåligt eller är komplicerat. Eller går dåligt kanske man inte ska säga. Men alltså när man måste rädda situationen. Det tilltalar nog många, men det tilltalar inte mig. Jag tycker om också att jobba lite mer med det friska. Och sen så tyckte jag att de kunde ha det stressigt på ett sätt som inte heller jag längtade till.
Men jag kommer ihåg, du var ju när, som sjuksköterska, då får man ju prova på lite, är det så att man får prova på lite olika avdelningar på något sätt? Eller, för jag kommer ihåg,
man
var på ortopeden.
Då jobbade jag på ortopeden.
Du jobbade på ortopeden, det här var ett par år sedan.
Ja, det var mitt första jobb efter sjuksköterskeutbildningen.
Ja, just det, för man utbildade till sjuksköterska och sen så jobbar man ett tag innan man får bli barnmorska.
Det finns inga regler så, men man vet det, sållningen liksom för barnmorskeprogrammet, då går de efter de som har jobbat längst. Så har man inte jobbat någonting så ligger man lägst i rank. Men i min klass så var det en som bara hade jobbat en sommar.
Var det någon annan så här sjuksköterskedel som du tyckte var rolig? Förutom barnmorskeriet? Eller någon som du tyckte, eller alternativt någon som du sa, ofta här, absolut inte den här biten.
Jag kommer ihåg att jag tyckte om när vi var på BVC, alltså barnavårdcentralen, och fick jobba med de här bebisarna. Och då hade jag också behövt i för sig en vidareutbildning. Men det var väl kul. Jag gillar också att jobba med äldre. Inte på demensboende, då mådde jag fruktansvärt dåligt.
Varför?
Det var min första praktik. Jag vet inte, så vi var ihop då?
Ja, nej? Jo, du är ditt minne. Ja. Jo, men jag tror att vi var ihop. Jag kommer ihåg att du blev typ, alltså du tog med dig det där jobbet hem liksom, på något sätt.
Ja, men jag blev väldigt skärrad, för jag var också, ja, men jag var ganska ung. Jag har aldrig varit nära någon som är döende eller som är gammal och liksom bor på äldreboende eller dement. Man ser ju inte dement, de är ju inlåsta ofta. Har du träffat någon, har du umgått med dementa personer?
Nej.
Nej. Och då att komma till ett liksom hus fullt av dementa som vissa mår väldigt dåligt och är väldigt ensamma, det var som att öppna upp en ny värld som jag inte var riktigt redo för. Mm. Och att man också mötte döden för första gången, det var lite omvälvande för mig. Men jobba med gamla, typ geriatriken hade jag kunnat göra.
Mm.
Och ortopeden var också helt okej.
Ja, där var jobbade du under vintern? Det var fan att det var så jävla
då
mycket
var det jättemycket.
Då.
Folk halkar ju. Så fort det blev is, då hade vi så mycket att göra för folk halkar och bryter benen.
Och inte bara liksom gamlingar, utan alla möjliga?
Alla möjliga, ja.
Shit, alltså, det
nej, men det var mycket, ja, det är lite jobbigt. Jag kan tycka faktiskt att det är lite jobbigt när folk har ont. Inte när de föder barn, så tycker jag inte det är jobbigt direkt. Och sen när de har ont. Men den här så här brutna bensmärtan, ska man tvätta dem när de har, innan man har lagat med, då måste man tvätta dem inför OP, kommer jag ihåg. Och det tyckte jag också var ganska jobbigt. Man måste vända på dem, man vet att de har typ brutit deras höft. Det är ju också på gynavdelningen, det tyckte jag var jättekul. Det hade jag kunnat göra igen. Mm. Mm. Det var jättekul. Men det är ju inom det här området med kvinnor och så. Det är det som jag tycker är kul att jobba with the women.
Mm.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi har fått många frågor om vår relation.
Vi kommer... hur bekväm är du med att prata om den? Du gillar inte att vara privat.
Nej. Jag känner bara, mind your business.
Ja, varför bryr ni? Jag ska höra folk prata om sin relation, så jag förstår verkligen.
Ja. Vad är det som är så jävla intressant? Alltså, I don't get it. Nej, men jag fattar. Men det är bara att, jag tror så här, jag tar upp några frågor nu, och så kan vi göra en AV.
Okay.
Episod, för inte det här avsnittet ska bli för långt heller.
Du kan ha de mera juicy frågorna på AV.
Den första är liksom så här, hur vi träffades. Och vad vi hade för första intryck av varandra.
Vill du berätta eller?
Men jag är nyfiken på speciellt med ditt liksom minne som inte är det skarpaste.
Det kommer jag berätta så är det helt fel. Nej, men jag vet ju hur vi träffades första gången var ju faktiskt, jag vill påstå att det var 2004.
Mm.
Jag skulle precis fylla 16 år och du var 25.
Nej. Or.
Nej, men du var...
Jag var 17.
Du var 17. Var du var?
Jag var 17 och du skulle fylla...
Du är inte ett år äldre än mig.
Men du var väl 15 och skulle fylla 16?
Två dagar senare typ.
Ja, och jag var 17.
Okej,
okay. Ja.
Okay, du kanske bara... Jag vet inte hur gammal är. Okay. Ja, och vi skulle på konsert på Roskilde. Mm. Du kände ju min stora syster Opoqua. Ni gick i parallellklass med varandra. Men jag vet inte hur tajta ni var. Eller varför vi skulle åka tillsammans egentligen.
Ja, det var lite... Men vi var ju kompisar, men det var också lite weird, tror jag. Men också för att vi var liksom, vi båda gillade, jag och din, alltså upp och som...
Gillade Wu-Tang.
Ja, vi var stora Wu-Tang-fans och Wu-Tang skulle ju vara headliners på Roskilde 2004. Så...
Frågade hon dig, typ, vill du åka med?
Jag har inget minne av hur det kom sig att vi så här bestämde oss för att åka dit tillsammans. Alltså, det känns som att det snarare var en så här, let's do it. Inte så här, att någon frågade den andra.
Ja, och att det blev... och att vi fick åka... Eller att jag fick åka dit som 15-åring själv. Ja, det kanske man får. Men jag tycker ändå lite speciellt. De kände ju inte dig, mina föräldrar.
Nej.
Du kom hem och hälsade på en gång, tror jag, innan. Men ändå, jag tyckte det var lite
weird.
Jag hade inte låtit mina barn, tror jag.
Min mamma och din pappa, kom ihåg, pratade med varandra.
Ah.
Inför resan. De kanske liksom hade någon
klickade
form av... Så här, ja, klickade. Eller att de åtminstone pratade om så här... Ja, men försökte få så här, vad är det för regler, vad ska vi låta dem göra det här, ska vi, alltså liksom.
Mm, och pappa följde ju med till Danmark,
han var körde ju, ner oss dit.
Och han var ju i närheten då.
Mm.
För övrigt, du kanske har berättat om det, hela den konserten någon gång, eller när vi var på Roskilde, det var ju typ kanske inte asbra stämning hela tiden.
Nej, det var det inte.
Av olika anledningar.
Precis, alltså inte mellan oss, men...
Pratade vi ens? Eller jag kom inte ihåg resan förutom att vi var på scenen där med Wu-Tang.
Ja, nej, men det var ju en väldigt speciell resa för att det var ju... Typ, jag kommer ihåg att i alla fall då så sa de, det här var ju 2004, då sa de att det här var det regnigaste Roskilde någonsin.
Det var
ju så... Allt var bara som ett stort gyttjebad, alltså hela stället. Och... när vi hade gjort, vi hade något raggedy tält som vi hade satt upp, och kom ihåg att jag vaknade upp där under natten och man kände hur det, man, alltså det kändes som en sån här vattensäng att man låg på det.
Det sipprade ju in ibland,
det sipprade in och man var typ så här blöt på ryggen och
luktade,
stank, den här leran stank ju, och vi hade liksom något litet eldkök typ här för mig,
men kokade typ nudlar eller bönor eller någonting.
Uppåt bönor, det känns så skärt. Men det, i det där, det var liksom så att regnade medan man försökte göra det här eldköket. Det var bara liksom en...
Miserable. Men det slutade ju på ett väldigt roligt sätt. Dels var det en solig dag när Wu-Tang spelade, minns jag.
Mm.
Och vi på något mirakulöst sätt så lyckades vi stå längst fram. Det var också på den här tiden där de inte... När man fortfarande hade verkligen de här publikhaven utan typ reglering.
Jag kommer ihåg, det som hade hänt på det var att man fick inte längre crowdsurfa. För det var ju bara något innan som någon hade dött om det var på Roskilde. Så jag kommer ihåg att till exempel när vi såg Nerd och Pharrell var typ att, som att så här, det var vissa artister som försökte gå emot det här. Och bara så, när de körde typ Rockstar eller vad den här låten heter. Bara så, nu vill jag att ni fuckar ur ordentligt. Den som crowdsurfar, den får sen komma på scenen. Kommer ihåg att han sa, vilket så här, inte är så ansvarsfullt.
Nej, verkligen.
Men då var det ju någon snubbe som gjorde det och sen fick komma upp på scenen, minns jag.
Gud, vad speciellt. Men gud, alltså, att vi stod längst fram. Mm. Du har 40 000, nej 40
000. Jo, de sa att det brukar 40 000 pers där.
Alltså det är literally min mardröm, ja, men i dagsläget. Alltså, gud,
jag brukade alltid när jag gick på så här,
jag såg också längst fram.
Hiphop-konserter, rap-konserter, jag brukade alltid stå längst fram.
Men blir man inte kissnödig? Får man inte ont i ryggen?
Ja. Gammal fråga.
Ja, men nu, för jag kom sist jag typ gjorde det var på Beyoncé när vi var där, du och jag och Vicky, tror jag. Alltså jag bara kände att det här är sista gången jag gör det. Jag sitter plats från och med nu.
Mm,
ja, men vi kan i alla fall upp på scenen, vet jag.
Ja, vi blev upptagna på scenen. Och, men det som det är liksom...
Men det var inte så här. Sen så träffades vi, sen så hade vi ingen mer kontakt. Och sen så träffades vi många år senare, typ 2011.
Mm, men innan vi kommer dit, berätta först. För att vi blev ju upptagna på scenen. Den här storyn har jag berättat förut. Och jag trodde vi skulle få komma backstage, men vi
fick
komma upp på en stege. Så var vi helt plötsligt mitt på scenen framför det här 40 000 personer. publikhavet. Och det var ju framförallt er två som de ville ha upp på scenen, men jag bara, som ett Wu-Tang-fan, jag bara så hakade på. Men sen när konserten var slut och det var backstage, så var det som att helt plötsligt, och det här skedde väldigt seamlessly, så bara märkte man att så här, för det var fler än bara vi som hade fått komma upp på scenen. Det fanns vissa andra.
Var det? Det minns inte jag.
Jo, det minns jag.
För då får jag bara säga att också min pappa och min brorsa var ju i publiken. Så han såg ju plötsligt oss på storbildsskärm med hans två så här 15- och 16-åriga dotter. Typ så här, dansa med någon jävla gubbe.
Ja, fan. Mardröm. Men backstage då så var det som jag, man bara märkte. Helt plötsligt så var det så här, oj, alla killar, vi kanske var så här, jag och två till snubbar. Mm. Och så var ni kanske sammanlagt, låt säga att ni var fem tjejer eller någonting. Mm. Helt plötsligt så var vi separerade. Och så hade alla Wu-Tang och alla ni tjejer fått komma in backstage. Och vi killar var bara så här, stod där in the backstage area. Alltså du vet, för ni hade fått gå in i något rum eller något hus eller whatever.
Jag kommer ihåg, de sa ju, vi gick in där förbi någon till vakt. Och så sa de ju typ till dig, nej. Mm. Inga killar eller vad det var. Men du fattar väl, va? Alltså jag menar,
jag fattar
att de inte vill ha er.
Nej, jag förstod det redan då. Men hur var det där inne?
Jag kommer ihåg
att R. Kelly-diskussionen vi hade innan.
Nej, men så det var väldigt trevlig stämning. YouGod satt åt någon cyklinggrej och pratade lite med honom. Och sen så var vi mest med, heter han Capadonna?
Mm.
Ja. Vi pratade mest med Capadonna. Jag kommer ihåg att jag ljög och sa att jag hade precis fått 19. Och han bjöd på godis till oss, kommer ihåg. Och så var det lite tjejer som kändes lite äldre än oss som satt typ i deras knä och så. Mm. Där det var lite mer flörtig stämning. Men så var det inte. För oss, jag trodde någon frågade om vi var legal. Och då sa jag, ja, men jag är 19 liksom. Men vi var ju, det var ju dagtid, jag tror inte vi var där länge alls. För min pappa blev lite stressad.
Han och kom sa, ju och hämtade er backstage.
Ja, han sa ju, jag tror att någon kom in och var så här, det är någon som vill att ni ska komma ut typ.
För han, och det var ju pappa. Jag tror han kom dit till vakterna och sa att mina liksom 15 och 16-åriga döttrar är här bak. Så
och det
liksom,
var ju bra. Det var bra. Det var bra. För att det var ju också bara en rolig grej att ha gjort. Men det är inte som att jag ville göra något med de här gubbarna.
Method Man var ju inte där, ska sägas.
Nej, precis. Då kanske jag nästan.
Men ja, nej, men det var väl, det var tur. Jag kan bara tänka dig farsa stress att bara, oh, nej.
Nej, verkligen. Nej, men du, hur kände du? Du felt some type of way att vi nej, typ jag inte sa så här, okej, men då går inte vi heller in.
Nej, jag tror inte jag felt some type of way faktiskt. Jag kan inte minnas att jag gjorde det. För jag fattade ju liksom the game, hur det funkar. Jag var mer bara så, ah, vad synd att inte jag fick snacka med Wu-Tang. Alltså, men inte att jag var inte sur liksom, eller så.
Men det var en jätterolig upplevelse. Alltså att vi just kom dit för dem och så fick vi det där på slutet. Så därför
men ändå skarrigt med att om det nu var någon slags groupie situation som de ville åt. Att liksom ta upp de här tjejerna och inte bara liksom er med de andra från det här gyttjehavet. Alltså, var alla det. Var ju, ingen hade ju duschat på 3 dagar. Var alla var ju skarriga.
Jag hade ju en weave också då. Den var så jävla äcklig och jag hade typ inte duschat på hur länge som helst. Jag tänkte på det. Alltså inte, jag hade faktiskt ingen plan att göra något med de här snubbarna, men jag tänkte också bara på, de hade väl inte bangat på det.
Nej.
Och det hade varit jävligt ofräscht. Och att ha lite mer, alltså ska de bara lita på att jag är 19? Jag ser inte ens ut som 19. Vi är 15 år.
Mm.
Är det ju? Nej.
Nej, precis. Nej, men det ska jag inte. Men bra gjort av din farsa att rädda situationen.
Det var jättebra.
Men ja, det var ju första gången vi träffades. Vad hade du för andra delen av frågan var ju vårt första intryck. Kommer du ihåg något intryck av mig ens då? Liksom?
Nej,
det är ärligt talat
inte. Det är ju för att det finns lite bilder från den här resan. Jag ska säga det, jag har väldigt dåligt minne tyvärr. Jag vet inte varför, kanske att jag har festat för mycket under den här tiden också. Men så jag tror att det är också mycket av bilderna som ger mig mitt minne. Att jag tyckte väl att du var liksom en snäll kille, kanske lite nördig typ.
Jaså, nördig, var det värsta jag hört.
Identifierade du dig med den, alltså liten, eller?
Nej, jag vet inte, jag gick inte runt och kände mig nördig.
Nej, okay.
Kan jag inte påstå. Men jag tänker väl snarare att så här, vi interagerade väl inte så jävla mycket. Det låter ju kanske konstigt när man så delar tält. Men alltså det var en väldigt skum resa.
Ja, för det var också lite konstigt.
Det var en skum stämning mellan mig och din storsyra. Vi var typ,
ni hade tjafsat.
Det var lite så här tjafsig stämning typ. Och jag kommer ihåg att jag också hängde
Själv
mycket. Dels att jag gick på dels att jag gick på massa konserter som kanske ni inte ville gå på. Men sen så träffade jag på, jag hade några så här, klasskamrater som också var där. som man träffade på, så hängde med dem lite. Mm. Så att jag körde liksom ett eget race, och sen så ibland så sammanstrålade vi. Men jag kommer det heller inte, och jag kommer ihåg att jag tyckte du var snygg. Vilket jag tyckte.
Och du tycker även nu.
Ja, vilket, men också igen, jag bara understryka, åldersskillnaden var inte, för det låter så äckligt såhär, att du var 15 och skulle fylla 16, men jag var också ung. Ja. Men det var också typ mitt enda intryck. Jag hade inte så supermycket intryck av dig heller.
Nej, liksom. Och jag tror att, precis, jag minns liksom inte att vi pratade så himla mycket. Jag vet att vi har ju bilder med varandra, det ser ut som vi är roligt, vi typ har rökt lite kanske eller något sånt där. Jag minns inte så mycket, men sen så hade vi ju inte kontakt sen. Det var inte som att vi blev vänner efter det. Vi träffades ju sen nästan 10 år senare, eller 2011.
Ja, så var ju det. 6-7 år senare.
Och då var det ju för att du och min syster tog upp kontakten, och så kom jag där.
Mm.
Och då tyckte jag ju att du var snygg.
Då tyckte du inte jag var nörd längre, eller?
Lite nördig, men...
Fan, vad var det för nördigt jag gjorde?
Det kanske är för att du är smart, typ. Kanske det som jag associerade. För jag kanske, att du inte var liksom en bad boy, quote unquote. Alltså jag hade kanske haft lite sådana snubbar. Alltså lite mera... Ja, men att du var smart typ och hade ett jobb, jag vet inte.
The bar.
Ja, så hånglade vi en gång på Spy Bar.
Mm.
And the rest is history.
Jag ska bara se vad den där frågan egentligen... Ja, men det var så vi träffades. Sen så gick det, kom ihåg, efter vi hånglade på Spy Bar. För då hade vi liksom, jag och din stora syster hade tagit upp kontakten, och vi hängde lite grann liksom som vänner, obviously. Mm. Och sen så var du med några gånger, och det var liksom inte
direkt...
Det
var ingen grej då.
Det var ingen grej så. Men sen
eller?
Så,
tänkte du?
Nej, jag tror inte det.
Det var du som liksom kysste mig.
Nej, det var du som gjorde det på mig.
Nej, det tror jag inte.
Det tror jag.
Jag har verkligen... Ja, jag litar inte på mig själv. Men jag har verkligen minne av att du leaned in.
Interesting. Okay. Jag kommer inte... Ja, det var en, vad ska man säga, dimma den kvällen.
Ja.
Det var ju liksom sent på Spy Bar. Ja. Men sen kom jag ihåg att vi... Sen gick det ett tag, sen så gick vi på liksom en dejt.
Oj, så vi hånglade först. Sen så gick vi på... Barbro där i Hors Tull, på den tiden, det restaurang som hade en bio där nere.
Just det. Kommer vi såg någon fransk film, jag kommer inte ihåg vad den handlade om direkt.
Men... det var lite stelt på den. Ja, men det är ju sådär, första dejten. Mm. Alltså vi hade ändå en del att prata om, men det var lite pirrigt. Alltså, det var också konstigt när man hade hängt lite som kompisar, och sen plötsligt skulle vi såhär, nu går vi på dejt och ser om det här är något vi kan...
Exakt. Så det där var ju... Det är exakt det som jag tror så här försvårar en sån situation, att gå från semi-kompisar eller så här bekanta till att försöka dejta, versus att liksom man träffar någon, alltså framförallt nu med så här Tinder, där det är att liksom man vet att båda verkligen vill dejta på det här. Ja, fattar.
Och sen så tog det ett år innan vi blev tillsammans.
Det snackade jag ju om på något avsnitt för ett tag sedan.
Liksom. Mm.
Att det var mycket fram och tillbaka, och från ditt håll framförallt. Och för att jag var så nördig. Nej, men att vi också hade ju båda varit i relationer.
Precis, och det var inte att du var nördig, men det hör nog lite ihop med det att du inte var alls svår. Och det är ju att man själv har lite issues, liksom att man inte, att jag kanske hade blivit mer... attrahera, man ska säga. Det hade nog varit lättare om du var svårare. Alltså att man vill typ bli avvisad. Alltså jag vet inte. Att du kanske var för intresserad av mig då, i början. Det var ju när du sen tappade intresset för mig. Eller när du sa typ att, nej men nu orkar jag inte mer. Ja, fuck it. Då.
När jag blev svår. Ja. Det var då du blev intresserad igen.
Det är så speciellt att man är sådär.
Intressant hur det funkar.
Ja.
ska vi sätta paus där, så kan vi ta det till en AV-episod. Vi har ändå spelat in en timme nu.
Okej, vad länge.
Som vanligt, glöm inte patreon.com/svh. Så finns det AV-episoder, mini-episoder. Det finns videoversioner, inte just av den här tyvärr, för att John tog med sig.
Jag trodde att du filmade hela tiden.
Tror du? Med vilken kamera? Nej, men John tog med, I guess man hade kunnat filma med sin iPhone eller någonting, men John tog med sig den här kameran vi brukar använda på hans roadtrip. Så tyvärr inte det här, men det finns för mycket av våra andra inspelningar, finns det ju videoversioner, vilket är kul.
Mm.
Och
det har inte jag börjat kolla på,
nej,
måste jag göra.
Men gör det. Och min favorit, reklam, allting är reklamfritt bakom på Patreon.
Och AV och Minisodsen, de är ju underbara.
Mm.
Det kostar inte ens mycket, guys.
Nej,
ni har råd. Och skriv till Amat om ni behöver hjälp med Patreon.
Snälla. Det var en som skrev faktiskt nu idag också, som bara, det står att man ska få bonusavsnitt. Hur gör man? Om man bara,
du slängde din nya mobil i toaletten.
Ja, jag var nära. Jag var nära. För då gick jag in, på Patreon. Jag bara, men är det sant att det inte står? Så bara, jo, på liksom the front page står det hur man gör. På vår spår, nej, don't get me started. Alltså, det här är min... Det här är min, the bane of my existence. Men ja, vi är tillbaka med ett liksom vanligt avsnitt nästa vecka. Men ni andra, sign in till Patreon och fortsätt lyssna.
Gör det.
Peace.
Hej då.